spel gav ju ut ett spel som heter Horse, som var baserat på ett amerikanskt spel som heter Chill. Men som är så klassiskt gotisk skräck, allting utspelar sig i lokaler som ser ut ungefär så här. Och så har du stormlykta, och så ser ut monster bakom dig. Och liksom varulvar och vampyrer. Och väldigt mycket som en gammal Hammer-horrorfilm. Så vi ville göra något sånt, fast med de olika väsen istället för fantastiska vampyrer och mumierna.
Ja, men vi tänkte lite grann, som du sa, jag minns vi satt på en pastakrog i Stockholm och snackade om det för lunch för många år sedan. Men då var vi inne på också att det här är lite outnyttjat med svenska folkloren, och det finns ju det här, så många amerikanska tv-serier och böcker som kör det här Monster of the Week-upplägget, att man åker till någon stad och jagar någon vampyr eller någonting. Och jag tänkte, om man tar den, det upplägget, att man åker och liksom får tampas med monster, men det behöver inte nödvändigtvis vara med folk. Och lägger in det i den svenska folkloren, så blev det typ trollpock.
Supernatural möter Gästenberg liksom.
Exakt.
Vi hade ganska många hits pitch.
Ja, exakt. Exakt.
Eller kusk pitch kanske.
Men det är en ganska tydlig bild av vad man vill göra ganska direkt. Sen var det en lång process att göra själva spelet. Och en annan grej som inspirerades ganska mycket av var ju 1800-tals typ så roman, alltså Sherlock Holmes, inte deckarderaren, utan det här att sitta i en droska och åka ut på landet och Baskervilles hund och såna grejer. Ja. Där man får ett brev hem vid brasan och läser det, och så ser någon som behöver hjälp någonstans. Det har vi ju nästan lyft från den där typen av romaner in i spelet.
Det är ju stad och land.
Stad och land. Man åker ut på landet.
Dikotomin, ska använda. Jättefint. Väldigt fint.
Ja. Ja, men verkligen, det är en grundläggande grejen att landet står för det gamla, för folkloren, för myterna. Staden är den moderna.
Ja, det är ju industriella revolutionen som stormar in och driver ut väsarna.
Ja, så det finns en tydlig koppling mellan det gamla och det nya. Men en annan viktig grej också, vi såg ju i din bok också, är ju att väsarna är inte onda. De är. Och det är ju en grej man upptäcker i spel också, att det är inte, man springer inte fram och trycker en pinne i hjärtat på allihopa som dör. Det kan handla om att hjälpa dem med någonting, eller försöka ta bort någonting som människan har liksom
satt i. Ja, eller så är det en människa som kontrollerar dem. Finns det en skurk så är det normalt en människa.
Det är oftast människan.
Sen kan det finnas vissa som är onda, typ gastar och sånt där. Men
tomtar kan man vara trevlig.
Tomtar är svin. Det är alltid så.
Det vet alla,
ja. men det roliga var att jag tror vi hade, precis som du säger, vi hade en väldigt stark vision i början. Ja. Och sen var det bara att göra.
Ja, sen var det bara att göra.
Och det var ju Nils Hintze som skrev hela spelet, men sen hade ju vi alla input på det. Liksom, jag hade några
starka åsikter,
liksom, liksom, så att det blev rätt. Ja. Det känns som vi hittade det
ganska snabbt. Han skrev ju den texten, sagt Nils Hintze, han skrev ju Tales of the Loop, om spelet också. Det som jag tycker framförallt han har lyckats väldigt bra med väsen är det här hur man skapar mysterier, hur man jobbar med mysterier och stämning och hela den biten, att man liksom lägger upp det lite nästan enligt ett formulär, vilket gör att det blir väldigt lätt att få den här effekten som man vill ha, mysriset.
Ja, och att det blir. Ja, det är Monster of the Week, eller det är liksom varje äventyr är som ett avsnitt av en tv-serie. Den sorten känns som en ganska enkel form.
Ja, verkligen.
Jag tror det gör att det är jäkligt lätt att plocka upp och bara spela, man fattar. Ja. Och det är också det roliga. Låt mig bara prata med
dig. Det är vi här. Om jag vet så kommer jag hugga in.
men det känns som det är en värld som är väldigt lätt. Alla har en relation till 1800-talet, man har något slags, för det utspelar sig i något slags odefinierat förr i tid 1800-tal, liksom, typ mitten, men det vill säga att det är exakt när det är.
Och i Sverige ska vi också säga.
Ja, inte minst det, ja, precis. Ja. Men då börjar jag på väg. Jo, men det är någonting som alla förstår, inte bara här, utan det är väldigt populärt internationellt.
Okay.
Det är det som är så kul. Det är inga problem att utspela sig i Skandinavien.
Nej.
Man märkte innan spelet kom så var det väldigt många amerikaner som var inne på till Facebook och sådär. Och sådär, men jag förstår det här. Jag vet inte hur det var i Skandinavien på 1800-talet. Ja. USA har parterna att ha med bara andra hattar. Liksom.
Var ligger den i Sverige?
Men sen, det är kul också för vi har fans i andra länder som spelar det här spelet och som blir jätteintresserade av svenska folklor. Jag såg nyligen bara i den här gruppen på Facebook. Var det någon spelare med sin familj som hade åkt till Uppsala. Spelet är spelat, man har sin bas i Uppsala.
Det var Arkham.
Ja, det var Arkham. Och gick omkring där och lade bilder liksom och jämförde med boken och sådär. Vi fick bild från en spelgrupp i Kairo som spelar väsen. Liksom, med svenska karaktärer. Det ska jag säga. Men så säger jag också det som, vi, som är en stor del av spelet i det här. Vi nämnde att Uppsala är liksom det här spelet Arkham. Man har en bas i det här spelet, ett slott som är ens högkvarter. Och det är ett slott Gyllenkreutz som Johan har ritat i boken också. Och det är också en grej som är liksom lite grann inspirerad av många gamla klassiska filmer och böcker. Att man har liksom ett högkvarter där man sitter och forskar på monster, myter och myser framför brasan. Mm. Så det är också en grej i spelet att man kan bygga ut slottet, man kan hitta glömda vrår, man går in i källaren och hittar ett gammalt bibliotek på sådana grejer.
Som man kan bygga ut.
Så, ja.
Så, det, är labb och...
så det är en ganska mysig grej.
Men mycket länsstorlek.
Ja, mycket. Det är halva spelet skulle jag säga.
Mycket står med såhär, vad heter det, spiselkarv, liksom spiselkanten.
Ja.
Men just det här högkvarteret tycker jag är en av de finaste sakerna med spelet. Just att man verkligen får sin bas och sen är jag som person också visserligen en sån som tycker att jag får bygga upp någonting. Jag får utveckla det. Och här är det ju väldigt tydligt då att man hittar den här basen och sen utgår därifrån. Så att det, ja, det är genialiskt.
Då spelar ni en del av ett sällskap då, en orden som jagar väsen.
Och vem har inte drömt att få göra det?
Liksom. Mm. Men som har liksom gått i träda lite grann, så de är de som bygger upp den igen. Så det, och liksom får kontakt med
det finns andra små liksom, rester av det här sällskapet runt om i Norden, till och med utomlands, även i England. Så att det finns mycket äventyr man kan spinna kring bi. Och det finns en falang i det här sällskapet som är lite mer hardcore, som är lite såhär. De gillar verkligen inte väsen.
Mer
inkvisitioner. Mer inkvisitioner, de vill man inte bara göra det mest.
Ja, titta.
Det
var bra. Nu har ni ändå bra tycker jag förklarat liksom vad nordiska väsen är och lite vad man gör. Ni var också lite inne på hur det gick till att skapa själva rollspelet. Men det vill vi ju såklart veta lite mera om. Att så här, ja, ni började där på den här pastakrogen och sen så har jobbat med konceptet. Liksom. Men hur går det egentligen till när ett sånt här rollspel skapas? Vilka är involverade? Nu är ju ni två här, men det är ju fler personer ni nämnde. Mm.
Så vi började ju, så vi i Nora i ligan och Johan och satte liksom grundplåten. Och det var ju, som du sa, ganska snabbt visste vi vad vi ville göra. Och sen så pratade vi med Nils Hintze och liksom förmedlade vår vision.
Det tog ju några år efter den första
personen. Ja, det tog vi.
För det kanske var 2013-14.
Ja, det låg ju... Verkligen, det låg ju i dvala.
25
år kanske.
Ja, precis. Sen där kom väsen ut, 2018 eller 2019.
2019
tror jag. 2019, så det tog ju några år.
Ja, så var det. Det har jag glömt bort. Det är sant. Så vi, precis, vi hade ju bakhuvudet väldigt länge. Men sen så pratade vi med Nils Hintze där och gav honom det här. Det här vill vi ha. Och vi satt och hade massor med möten med honom och liksom jobbade igenom själva upplägget av spelet. Sen åkte han hem till Malmö och satt i några månader och skrev. Sen fick vi ett manuskript som vi sen började bolla massa.
Manuskript, det låter det verkligen som det kommer så här pergament.
Ja, nästan.
Men vi har pratat om den här högkvarteren.
Droskan
kommer med manuskriptet.
En mörkestorm ibland.
Ja, men det var nästan så. Inte riktigt. Men sen höll vi på länge och masserade det här. Det var ju Johan väldigt inbredd också. Så att vi gick igenom och Johan har ju stenkoll på liksom, väsen och allt liksom backstoren och allting. Så det var väldigt mycket. Vi satt och gick igenom sida för sida och så här, det här måste vi stryka, det här måste vi göra om. Så det var en process. Men sen hade vi ju dina bilder och sen gjorde du Gäng 9 också.
Ja precis, jag gjorde ju, det utgick ju från grundboken, min bok Nordiska väsen. Där är ju alla väsen beskrivna, men däremot hade jag ju, där finns ju ingenting om den här spelvärlden, så att säga. Så allt det behöver ju illustreras, hur de människorna som man spelar, för man spelar ju inte, det var ju väldigt många som i början som trodde att man skulle spela som så och tomte.
Mm. Ja, det är komplicerat
spel. Ja, det är väldigt svårt att leda på samma håll.
Ja. Nej, men det var ju, ja, grundtanke är ju verkligen att väsen är främmande, så att säga. De är oförståeliga, de är representationer av naturen och lika nyckfulla som naturen, så de går liksom inte att spela som karaktärer på det sättet, för de är inte ens det de andar som...
De är
ganska motomana, de är som, alltså, eller som spöken eller något som bara går i en loop, eller, alltså de har inte... De är inte människor,
nej.
Så det är väldigt svårt. Det är inte bara på det här fantastiska sättet. Ja, det är väldigt svårt att spela en halv, för de är så annorlunda. De är människor som lever lite längre. Det är fortfarande det är samma sorts känslor och samma sorts känsloliv. Liksom. Ja. De har speciella öron och snyggare vapen. Men en elva är helt... Det är som en alien. Och det var en ganska drivande tes bakom hela stämningen i spelet. Men så det är mycket av bildmaterialet som är till väsenspelet var ju då, ja, men hur ser människorna så där?
Ja, det var precis, det var mycket bilder på det här slottet, ja. På landskap och ja. Schackbilden i...
Ja, det är min favorit.
Ja. Bergmanbilden.
Ja.
Men en grej jag ska tillägga också, som jag kanske sa, att i nordiska väsen så är ju också alla personer har något som kallas för synen. De är torsdagsbarn, så man är liksom blessed och cursed med att man kan se väsen.
Och det kommer ju från folklore.
Ja, det är folklore. Så det som knyter samman liksom spelgruppen är att alla har den här synen, och det är därför man tillhör känskapet. Så det gör ju att man kan se grejer där andra inte gör. Och så blir man perfekt för att leta, jaga, hjälpa väsen. Alltså.
Men du nämnde att det var lite nya bilder. Vilka, vad är det som var nytt som du illustrerade? Lite landskap, slott och sådär förstås?
Ja, olika, alla karaktärsillustrationer.
Ja.
Och det var ju också att vi försökte fånga den här 1800-tals, lite Sherlock Holmes, känslan. Men liksom också, men hitta, men försökt göra det lite tidigare, för att det viktorianska i sin, nu är det viktorianska eran i 50-60 år, så nästan lika länge som den gamla drottningen, eller den senaste drottningen. Men den viktorianska eran är väldigt lång, men försöka komma på det här ifrån det här sena 1800-talet som är så himla poppiskt, det dyker ju hela tiden i vartannat avsnitt i Doctor Who och tillbaka till gamla London på något sätt. Jag blir ganska populär, men det är så mycket som är där, så vi ville kanske tillbaka till lite tidigare delen av 1800-talet.
Det är en bra poäng att säga, vi har ju
design
och så, men sen är det också väldigt medvetet har vi gjort så här, att vi säger inte ett år, utan
nej.
Vi har ju ett år lite grann bakhjul, men vill man ha skrivmaskiner i väsen, då kommer ju sent, så där, man kan ha det. Man vill ha tåg kanske, det är mysigt,
ja.
Och man vill liksom ha det här som är gött och 1800-talet, och då får man liksom lite grann så här, dra ihop det från och sätta ihop sin egen bild av det.
Det är inte det viktiga.
Det är inte Wikipedia att man sitter såhär, nej fan, den har inte kommit för så fem år. Så det är inte så. Men en grej ska jag nämna som vi jobbade med vår kartritare, Tobias Tranell, gjorde en stor karta över den mytiska Norden. Och det kan jag säga, det var en av de jobbigaste grejerna i hela projektet. För det var att sitta och ta fram liksom, Sveriges geografi från gamla, genuina 1800-talskartor. Och inte ha en fast datum. Försöka hitta liksom ett sweet spot. Och sen korra det. Och även liksom norra delarna av Nordeuropa, eller fastlandet, var inte kul.
Nej.
Det var jättejobbigt. Och sen har vi såklart fått 1 miljard och kibla grejer. Men den här lilla grejen, vägen ska egentligen svänga lite vänster. Och det är ju hela liksom Norden här.
Ja, men de bara.
Ja. Så det var många timmar på den kartan. Efterhand så kanske vi skulle gjort det smartare.
Men det låter ju som här när jag läser, inte så mycket mellan raderna men lite, att man faktiskt får sig en riktigt bra historielektion genom rollspelet. Är det så? Hur mycket har ni skarvat och hur mycket är liksom, men nu har vi hittat vad vi vet är allmän fakta liksom?
Som all backstory till fiktion och roll. kravspel så ska man inte ta det som fakta. Det är ju inte en fakta.
Men det, däremot så är det ju mycket av det som så här, kan vara en startpunkt för att gräva vidare. Ja. Det är ju inte, det är ju grejer som vi moddar över. Läs man till exempel Uppsala eller från Sverige på...
Carl von Linné-plats.
Ja, alltså, det är ju ja. Liksom. Vi har ju vävt en massa Carl von Linné-citat när han träffar på en massa väsen. Och det, citaten är ju tagna från hans. Alltså de är ju äkta förutom väsen. Det är ju datumen, allting stämmer. De är tagna från hans dagbok, men just väsen är ju...
Men det är ju det är roligt. Alltså det är ju det mest fantastiska när man kan bara... Det här var historien. Fast vi tweakade lite grann så det ändå bottnar i den riktiga faktan. Ja,
liksom. Men man ska inte lita på att man läser.
Nej, ja, men det kan vara bra att veta. För det låter här, vi gör väldigt mycket research och jag vet att vi också kan väldigt mycket om väsen och liknande. Så att,
Det blir man jassar ju.
Ja, och jag tänker att när man väl skapar något sånt här, det är ju, man måste ju få göra det. Ja. För att skapa sin egen värld och sin egen mytiska fiktion. Alltså.
Ja, och det är ju också det är lite roligt när man pratar om. Jag har gjort ganska många böcker om myter. Och det är ofta det blir att man hamnar i det här. Du ska göra en bok om drakar. Ja, ah, är det smal och sånt där? Nej, men jag, den här handlar ju bara om riktiga drakar. Men det finns ju, jag skriver ju böcker om riktiga myter, det är inte fiction. Så att säga, det är, utan det är baserat på sägner och myter som har traderats i århundraden, årtusenden ibland. Det är inte draken från Harry Potter.
Det är precis, det är mer medeltagna saker som folk har pratat om och vet om länge.
Liksom. Exakt.
Inte en person.
Och nordiska väsenboken är ju så. Den baseras ju på riktig folktro och folklivsforskning. Mm. Men sen i spelet är ju, då har vi tagit det och sen gjort fiction av det. Ja. Så det har ju alltid sin grund i, man kan ju läsa ett par böcker om man vill som inspiration för spelet, för alla väsen är ju inspirerade av som riktig folktro. Mm. Men det är ju också en grej, i folktro så är ju väsen extremt plastiska, de är ju, det finns ju inte så här en tomt eller så här ett troll, utan de är ju väldigt flytande och går in i varandra, samma historia kan berättas med ett väsen i en by och sen åker man några mil norrut eller söderut så är ett annat väsen man pratar om. Men man berättar ungefär samma historia fast ändå som alla vandringssägner hämtar någon annan kompis. Eller gammal faster eller någonting.
Jag hörde om en sån.
Ja men exakt. Jo det var ju någon.
Ja
exakt. Men det gör ju eftersom spelet är baserat på 1800-talet och på riktig folktro, så är det alltid en källa till inspiration. Mm. Mm. Och det är ju lite coolt att man kan gå till verkligheten eller till research och använda det som inspiration för en kampanj eller för ett äventyr.
Det är väldigt lätt att göra mysterier, så vi kan ju äventyr läsa på mysterier, men det är väldigt lätt att göra mysterier för det är egentligen bara liksom att googla fram någonting historiskt som man tycker låter häftigt, en plats eller någonting, och så läser man lite om det. Och så har man väsen i bakhuvudet så är det ganska lätt att bara väsenifiera det.
Något gammalt slag eller något. Det går ju att gå tillbaka. Det fanns ju ganska mycket historia som hade hänt innan man började på den här talen.
Det hände någonting.
Ja. Så hela tiden.
Ska jag säga också att spelet finns ju på engelska också. Och där har vi har ett initiativ där man kan skapa sina egna moduler till det. Free League Workshop. Det finns en massa fans som har gjort moduler i andra länder. Så det finns Mythic Japan, det finns Mythic Persia tror jag. Det finns, England har vi gett ut, så det stod utan med Irland. Men det finns fullt med massa grejer som är neddykningar i andra delar. Frankrike kommer nu, Alsace, jättefin bok.
Ukraina, du gör nu.
Ukraina, precis, har gjort det också. Och i polska väsen har en massa polsk koppling och sådär, så många av dem som har gett ut det på andra språk och även anpassat spelet lite grann till den lokala folklor.
Så det är väldigt lätt att hitta spelet, för alla länder har sin egen folklor.
Ja, över hela världen. Och det är det som du snackade om det här om dagen, att liksom hela grundkonceptet är att spelet handlar ju om att liksom dyka ner på den lokala kulturen, mer respekt, så att inte exotifiera på tramsigt sätt, utan liksom, spelar man i var det nu är, Ukraina, så vill man ju liksom veta deras take och deras, deras sport. Så det finns något sorts lite lätt utbildande element i också.
Och det blir ju väldigt fint, som sagt, som ni säger här, det vore lätt att skapa nytt och lätt att kunna få en koppling också för den delen. För det är ju, det kan jag tycka är lite lurigt ibland om det är en fantasyvärld eller sci-fi-värld som är så otroligt olik vår egen. Var ska jag börja förstå den här världen? Nordiska väsen, spelet blir ju lätt att förstå för att vi har en koppling till vår egen folktro, vi har en koppling till Sverige, vi har ändå en idé om hur 1800-talet såg ut och alla de här källorna som man kan gå och hämta. Så det blir ju, det blir ganska lätt att komma in även på det sättet, så det är smart. Jag tänkte bara, Anna, har du koll på klockan? Kan du säga till när det
är... Oj.
Jag tänkte säga så, kan du säga till när det är 5 minuter kvar innan vi vill släppa in publiken, eller till halv? Ja, men perfekt, perfekt, okej. Ja, men då så, då behöver du inte säga till när det är 5 minuter kvar, utan vi tar den här. Tack för hjälpen. Okej, ja, men då vill jag ju veta, jag vet ju vad som är mina favoriter med det här rollspelet. Så vill ni veta det så kan ni komma och snacka med mig nere på marknaden sen när vi står och säljer rollspelen också för den delen. Men det jag tänker att nu ska vi fokusera på er, jag kan prata sen. Så vad är er favoritdel med rollspelet när vi ska läsa? Nisse får börja.
Oj, jag trodde jag inte skulle börja. Jag är väldigt förtjust i den här loopen att man får det egentligen på 40, det här loopen att man får ett brev och sen så planerar man sin expedition och så sätter man sig och reser någonstans. Och vi har byggt in i spelet att resan är liksom en del av upplevelsen, så man spelare ska beskriva resan lite grann som man beskrev i gamla eller så här romaner på 1800-talet, lite naturromantiska. Och det tuffandet av tåget och hur naturen ändrar form utanför och sådär. Så att man får en känsla att man reser på riktigt ut i naturen. Men också att man under resans gång så kan man alla rollpersoner kan välja att göra någonting. Kan förbereda sig, kan prata med någon spelande person, de kan göra en avstickare i en kyrka på vägen dit eller någonting och få sin fördel i mysteriet sen. Jag tycker den grejen som är uppladdningen, att det blir... Det skapar liksom en förväntan och liksom mysfaktor som jag tycker. Jag tycker mysfaktorn är väldigt viktig för det här. Att man liksom känner att man har en liten utflykt tillsammans. Det är det jag vill.
En liten utflykt.
Jag älskar att du lyfter fram mysfaktorn i ett skräckrollspel.
Det blir mysfaktor.
Det är mysfaktor. Det är
mysfaktor. Det är väldigt fint.
Ja, men det är ett väldigt mysigt spel. Väldigt obehagligt.
Ja, men det är lite svårt att säga, för jag spelar ju inte spelet eftersom det är lite too close to home. Jag har tänkt velat spela spelet, så jag inser att jag kan inte vara spelare, för då kommer jag bara alltså, tycka att allting är fel, för att liksom alla kommer att ha en annan tolkning än jag. Och jag vill inte vara spelledare för att skulle få så mycket prestation som möjligt, för att det liksom är min grej. Så jag har lite beröringsskräck med spelet, och det var lite så när jag... När vi väl gjorde det, när det väl var klart, så hade jag nog ett behov av att också bara, så nu liksom, go, live in the woods. Liksom, när jag var tvungen att släppa det lite grann, att det gör med världen, spelet, det har inte så mycket med mina böcker att göra längre. Nu är det liksom, jag kopplar loss
det. Nej, men det...
Så för mig handlar det mer om att, det är väldigt kul att göra produkter, det var väldigt kul att göra med Britain. Och det var, jag vill jättegärna göra fler moduler, men det är också det är det jag försöker göra för att liksom vara med och styra spelet i den liksom riktningen jag vill, så att säga. Ja. Men det gör också att jag inte läser så mycket äventyr och sånt där, för att jag liksom, de grejerna jag är inblandad i, där försöker jag sätta mitt avtryck, men sen är det lite så här, kör.
Det är lite gudfaden bakom allt. Ja. Det är strängt över oss. Men alltså, vi sitter där och... Det är detaljer. Ja.
Men det är också väldigt fint, tycker jag, att skapa någonting. Skapa ett barn som sen får leva vidare.
Ja, men det är lite så. Men man måste också klippa navelsträngen.
Ja. Ja, men det är
men så min favoritdel är ju att göra det. Alltså det är liksom att göra illustrationerna och just nu är det nog min favoritdel av det, av liksom, rollspelet väsen är Mythic Britain, för det var så kul.
Ja.
För när jag gjorde originalboken, själva Nordiska väsen, så var inspirationen väldigt mycket framförallt en bok som heter Fairies, som Anna Lee och Ryan Fraud gjorde. Och Anna Lee jobbade mycket med Sagan ringen filmerna bland annat. Han jobbade med Sagan ringen filmerna för att han har jobbat i Tolkiens värld i 20 år, 30 år innan. Och Ryan Fraud är han som designade Labyrinth och Dark Crystal till exempel. Men de gjorde en bok om brittisk folktro på slutet av 70-talet. Som faktiskt var en uppföljare till Tomtarboken, den som Trolltyget Tomteskogen, Trolltyget Tomteskogen är baserad. Men som heter Fairies, som ja, handlar om brittisk folklore och älvor från den. Och hela idén med den nordiska väsen var ju i princip att porta den boken till en nordisk kontext. Så det var ganska kul att liksom hoppa över sundet. Och attackera dem, eller liksom ta mig an de väsen. Och sen är det jag anglofil också, så det är ju väldigt kul att latsa med England och vad heter det? Ja, men, dimmiga ängar och slätter och vad heter det?
Myrmark
och allt. Ja, allt sånt där. Nej, men hela den här grejen. Som kom till London. Så nej, men det var jäkligt roligt, och det jag ser fram emot att göra fler sådana expansioner där jag får tillfälle att och rita andra väsen och försöka göra det med, som vi pratade om, lite respekt för. Förhoppningsvis respekt för den lokala kulturen.
Förhoppningsvis. Det verkar ju bra. Folk gillar ju det. Ja, för det och gör sina egna moduler.
Med tanke på att mycket av feedbacken sker på internet, så det är väldigt lite kritik.
Nej, alltså väsen-fandomen är ju den snällaste fandomen vi har att göra med. Otroligt gulliga och snälla. Så det är inte så mycket här.
Nej, men det är väldigt roligt. Sen har jag ju ganska snälla fans.
Ja, jag blev det.
Men
de har inte mitt än i alla fall. Ja, alltså jag har 1000 frågor till. Jag skulle verkligen kunna prata om det här i en timme till.
Jag tänkte att
ni kan få säga en sak till.
Ja. Nordiska väsenboken, så kan jag bara säga att det kommer en... I höst är det 10-årsjubileum för att den första boken kom ut. Så i år så kommer en jubileumsutgåva, som är en expanderad utgåva av Nordiska väsen. Så den har svält från 120 sidor till 170, som är ganska mycket. Så det är 12 dussin nya väsen. Däribland djävulen och häxor och sånt där som jag hade lite, som jag inte riktigt vågade ta mig an första vändan.
Ja, det där ska vi nog se till att det trickar ner till rollspelet.
Och tanken är att jag ska göra det på något sätt.
Härligt. Gud vad kul. Spännande. Ja, nej men Nils, vill du lägga till något innan vi släpper in publikens frågor?
Nej, jag vet inte.
Absolut, då vet jag att vi har en springare här. Så, är det någon som har någon fråga här framme? Har vi direkt? Mycket bra.
Jo, jag vet att Nils jobbade på en kampanj också, där Infranger finns i Finbotten.
Vi har, det är sant att det finns ett utkast på en kampanj som är kopplad till Infraventyret som är i boken. Den har hamnat lite i evig utvecklingscykel. Så vi håller på och feedbackar och kollar och tweakar. Så, den kommer komma ut, men vi vet inte exakt när. Men vi har flera grejer på gång till det här. Så vi har, det är så tråkigt att prata om, man kan inte berätta vad det är, men vi har ju liksom flera parallella grejer som utvecklas samtidigt. Det är ett av de projekten, men det är inte helt klart. Det är lite grann, vi måste säga, hitta en känsla för vad vi vill med settingen också. Och när det han skrev kampanjen för ganska länge sedan, och efter det så har vi liksom lite grann justerat vår designpremiss för settingen och världen, så vi måste liksom fundera hur vi kan passa in den utan att man börjar paja saker. Så det är det vi ska kämpa lite med, men den är jättecool och någon dag kommer.
En dag.
Ja.
Tack. Fråga.
Hej, Frank från Spelklubb här. Jag hade ju ett frågebatteri med rätt många frågor, men ni har haft en rätt skön diskussion här nu som svarar på nästan allting. Det som återstår från den är ju egentligen hur det ser ut framåt med alltså produktionen, om ni har någonting i pipen förutom det som ni precis nämnde. Sen har jag några frågor, för vi kör ju en Action Podcast varje måndag och vi sänder den i vår ljud och video varje lördag nu framåt där. Man kan ladda ner och titta där man laddar ner som en podcast eller på vår YouTube och Spelklubb. Och den spelgruppen undrar ju, det är ju ställt till dig då, Nisse, du jobbar med två Nisse i det här projektet.
Ja.
Och då undrar man ju, vem av dem är det som är föregångaren till illustrationen av Nissen?
Av tomten?
Ja.
Den fanns ju innan jag började samarbetet med, den är ju till då vi ska läsa boken så att säga, så den är ju plockad därifrån. Så den har ingen förelaga, i alla fall inte i
den fria ligan.
Det kan jag säga, för på Easter eggs så finns det i första äventyrsboken som heter En grym hemlighet. Så finns det äventyr som utspelar sig i Skåne. Och där är ju massa SLPs i den är byggda på personer på fler ligan. Bland annat finns det en bortsprungen pudel som inte kostar.
Det är en sån där med fiskargubben Orvar som är märklig.
Ja, fiskargubben Orvar finns också. Och det finns en full baron på tågresan som heter Kvisten Granat i vår leante. Så det finns inte sådana isräcks här också.
Men de har Anton Vitus, som är den andra i
ja.
Den
som ja.
på läsaren. Han ska också nämnas.
Men finns det någon framtidsutsikt? Har ni något i pipen som...
Ja, det har vi. Vi har som sagt flera grejer på gång. Och det är så tråkigt, och man kan inte riktigt säga exakt vad. Men vi kommer två spår kan man säga. Ena är nordiska delen, liksom kärnan i spelet. Det kommer vi fortsätta med. Det kommer moduler som mer äventyr, kampanj och så vidare. Det kommer. Sen kommer vi också fortsätta det vi gjorde med Mythic Britain. Att dyka ner i en annan del av världen. Och där finns det ju...
Jag har gjort några andra böcker som ja, kan liksom fälla in i väsen.
Ja, exakt.
Och döda och drakar.
Okej, så det är inte en liten chans att vi börjar titta lite mer mot Centraleuropa. För där har ju Johan gjort massa grejer också. Och det är väldigt, passar väldigt bra med väsenupplägget. Och det är nästan liksom det klassiska. Ja, det.
Blöd!
Så att vi kommer köra på två spår. Och det är lite roligt med väsen. För väsen har blivit... För oss på ligan är det liksom en sleeper hit. Vi trodde det skulle vara ett supernischat hit spel som man kanske gjorde två böcker till och sen så inget mer. Men det lever på så bra, det är en stark fandom kring det. Folk gör så mycket, det spelas, det är priser. Så vi...
Men du fick ju fyra guld ändå.
Ja, bara förra veckan.
Alltså det är verkligen
bra. Det är
väldigt bra. Men så vi kommer satsa mer på det. Så det är en massa grejer.
Och det är väl också, alltså det är nu, det är inte nordiskt spel, utan det är ett internationellt
spel. Ja, det är det. Och vi samarbetar redan nu med kreatörer från andra länder som kommer från den folklore, eller kan den folklore, som skriver. Så vi jobbar lite med kreatörer från andra förlag och sånt, och produkter vi håller på att planera och börja jobba på. Så det är lite kul också att liksom, istället för att vi sitter här eller i Stockholm och liksom googlar oss fram till allting, så är det folk som faktiskt kan det och också kommer därifrån så.
Ja, nej, men det finns ju liksom en gräsrotstanke, eller liksom att det ska komma, det ska liksom alla väsen ska vara gjorda med en känsla för den lokala kulturen.
Ja.
Är det översatt
till
flerspråk?
Vad sa du? Det är översatt till flerspråk. Ja, det kommer bli svenska och...
Det finns
på polska. Är det på svenska? Ja, det är på...
Polska, franska, italienska...
Tyska. Så är spanska.
Nej.
Spanska, jag tror kanske portugiska. Det är ju
sjukta
språken. Så.
Kanske.
Ja.
Ja. Så.
Kul. Ja, är det någon mer fråga där? Precis bredvid.
Fråga angående, vad heter det, om ni kommer få det lite mer digitaliserat så att det kommer bli som D&D Beyond med formulär och liknande så man kan spela isär istället för att vara på samma plats. Och fler ingenting.
Det är ju en bra fråga, det ligger mycket i tiden. Det finns redan, idag finns det finns en app, eller en plattform, Foundry. Och där finns det där. Och då är det helt digitalt. Man har de från där och man är väldigt mysigt gjort med grafik och bilder. Och där finns även äventyren som man kan ha bilderna och visa upp för spelarna på skärmen och sådär. Så det finns idag och man kan köpa på webbshop.
Jag hade mer att använda sig som
det är nästa steg. Men vi har inte någon plan just nu på en egen plattform, utan så vi använder de som finns. Så Foundry tycker jag är den bästa, och det är den vi jobbar mycket med. Sen finns en annan, som ny, som heter Alchemy, som är skitcool faktiskt. Och den är mycket mer, den går på stämning. Stämning och musik och bilder, och mycket mindre på det här liksom, databasgrejen. Och där finns väsen också, det är en helt ny grej som kommer nu. Man spelar det, då får man verkligen det här, man kan ha regndropp i bakgrunden, man ser liksom hur det blåser snö på skärmen. Det är jättemysigt.
Och det finns ju musik gjort till.
Ja, det finns musik, ja, det finns
sen som gjord av
Andreas.
Just det.
Ja. Men,
det... Jag har gjort en playlist på Spotify också. Ja. Går in på min profil på Spotify.
Jag har också gjort en playlist.
Nej, men, så jag kan rekommendera att kolla in det här Alchemy. Det är väldigt coolt. När jag spelar så kommer jag använda Alchemy, tror jag, för det är mer så här en myskänsla som jag tror passar spelet.
Om man vill kolla så kör vi Foundry på vår spelkult YouTube där. Så
spelkult och kör Foundry. Ja. Mm. Kul. Jag tror att vi hinner med en sista fråga. Då är det här framme. Har vi där? Precis.
Hej, jag kanske mer en fråga till Johan, men vi är två stycken här som kommer från Star Stable och där måste vi titta på concept arten som du har gjort för väldigt länge sedan. Jag tänker det här med, man ser ganska direkt att konsten eller arten som du gör i Draklemoner och i Nordiska väsen är väldigt lik, eller man ser direkt utan att behöva kolla upp det, att din konst är väldigt ikonisk, man ser att det är Johan Ekvall som har gjort det. Är artistisk integritet kanske någonting som, är det någonting som är viktigt, känner jag? Eller?
Nej! Okej! Integritet överhuvudtaget, problemet.
Och är det, och kanske min andra fråga är väl liksom, är det, hur mycket fri hand har du haft när du gjorde Draklemoner och Nordiska väsen?
Ja, Nordiska väsen hade ju väldigt fria händer eftersom jag gjorde boken först och sen gjorde spelen.
Spelet efter bilderna
liksom. Så den är liksom... Där har jag full frihet eftersom där är det mer... dansat i min typ. Men liksom, det så är det inte heller. Och sen, jag menar, jag var ju styrt sen när vi gjorde själva spelet. Så de intentionerna har ju...
Ja.
Då blir ju ligan som en beställare. Men det sker ju ändå liksom något vi gör ihop.
Ja.
Men sen så är det väl, jag jobbade som concept artist i 15 år ungefär. Från att jag var 20 års ålder till 10 år sedan ungefär när väsen kom ut, så började jag foka på helt egna grejer. Men det var ju verkligen min skola att jobba med concept art, för jag fick göra så mycket olika saker i så många olika stilar. Jag hade två väldigt duktiga art directors. Jag jobbade först för Stefan Ljungqvist på Idol, som är världens mest energiska människa. men som verkligen pushade mig väldigt hårt ibland. Men också, jag lärde mig så otroligt mycket för att jag fick göra allt. För han var så här, nu ska vi göra något som ser ut som Batman. Alltså jag tecknade Batman, och sen nästa dag så gör man något som ser ut som Conan, och nästa dag gör man typ anime. Så jag fick liksom göra koncept i alla de olika stilarna, vilket var, det är ett väldigt bra sätt att hitta sin egen stil och pröva allting. Och jag har varit ganska bra på att imitera stilen. Och det syns ju fortfarande i mina böcker att så här, det här är väldigt nytt. Här riffar jag på John Bauer, eller här riffar jag på Frazetta, och här riffar jag på Mignola, eller vad det nu är. Men sen har ju jag, som du säger, en linje som är supertydlig, som är väldigt mycket min egen linje, som jag alltid försöker förvalta på något sätt. Alltså jag tycker om det, den här kantigheten och liksom svunget i linjerna är väldigt viktigt för mig. För det är jag vill inte rita hyperrealistiskt. Jag kan liksom tweaka den, dra den, mer stiliserat som Star Stable. Eller mina dinosaurieböcker som också är lite mer cartoon i stilen. Och sen kan jag dra det lite mer åt det realistiska hållet. Som i ja, väsen eller... men det är aldrig helt realistiskt. För det, jag kan inte plita realistiskt. Inte på riktigt. Jag kan fejka. Men jag har alltid haft en viss... Jag har alltid haft det där. Svunget sen jag var liten. Så det är något som alltid har funnits. Och det har bara, den har bara alltid blivit starkare. Men den där kantigheten satt redan när jag tonåring, så hade jag den stilen.
Och det är ju en perfekt övergång till att du faktiskt ska svinga pennan här och visa ja. Svungen alldeles strax.
Lita min kantiga signatur.
Exakt. Så det är faktiskt allt som vi hinner här idag. Det har varit jättetrevligt att få höra mer. Även om jag har vetat lite så har jag absolut inte vetat allt det här. Och ni har varit också en fantastisk publik. Ingen har somnat. Ni har sett otroligt med ut hela tiden. Bra jobbat även er. Så alla som vill får ett sånt här snabbstarter-regelsätt till våra produktioner. Men då måste ni följa med ner till marknaden, för vi är lata och orkar inte bära upp jättemånga hit. Men ni får jättegärna följa med eller komma förbi senare idag nere till Fria Ligans monter, så får ni en sån här om ni skulle vilja. Och som sagt så kommer jag behöva hjälp att bära ner Johan nu, för nu ska vi till signeringen. Under armen. Så att nu klockan ett så är det signering nere i vårt Ligan-bås. Och där säljer vi ju alla våra produkter förstås. Och även Drakar och Demoner. Vi har några boxar kvar. Det är ju release, den här stora releasen nu. Men såklart även en hel del nordiska väsen. Så vill ni passa på att skaffa ett spel nu och få det signerat, så kommer vi att röra oss ner också. Stort tack för idag!